Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Värna, vet du vad jag är väldigt stolt över kring oss två?
Jag kan komma på flera saker, men berätta.
Att det slog mig häromdagen att vi har med det här avsnittet inräknat släppt 31 poddavsnitt.
Wow! Det har jag inte tänkt på.
Det är alltså bara att tänka på att vi har liksom 31 tillfällen bjudit in gäster, eller ja, nästan, vi har nästan alltid haft gäst. Men bokat en dag, suttit ner, pratat, poddat, klippt, publicerat, alltså det känns ändå som att det var ganska nyss vi satt och var okej, vi ska starta en podd. Och nu sitter vi här och vi har släppt 31 poddavsnitt. Det är dedication.
Det är verkligen, det är coolt. Bra jobbat, Elsa.
Bra jobbat till oss, känner jag.
Ja, båda.
Hur är läget annars?
Svettigt kan jag säga. Jag sitter i ett litet förråd där det är massa kläder som hänger. Jag hoppas bli bra ljudkvalitet. För nu sitter jag i Stockholm och du i Göteborg.
Ja, vi gjorde ett litet commitment ju att nu ska vi verkligen step up ljudkvaliteten. Och alltså det är svårare än man tror. Det är inte bara så att man måste, det handlar inte bara om att man måste ha pengar och köpa dyr utrustning. Det är ju inte kanske superdyrt nödvändigtvis. Man behöver inte de absolut bästa. Men det är det här med alla circumstances. Allt från hur bra internet man har till hur nära micken sitter man. Hur mycket är det i bakgrunden? Har man ljudisolering från en massa tyger? Alltså det är så mycket små saker som det känns som att vi lär oss hela tiden om.
Mm. Och ändå så vet jag väldigt många poddar som spelas in just i hemmamiljöer. Så att jag tror på oss.
Vet du vad jag också tror på?
Berätta.
Det här poddavsnittet. Ja, men Rolf, som vi ska intervjua nu, som ju är narkosläkare men också alltså, så cool kille. Jag tycker han är så modig som vågat jobba i krigsdrabbade länder och som jobbar för militären. Det ska bli så spännande att höra hur det faktiskt är att jobba som svensk läkare men utomlands med helt andra förutsättningar än vad vi har i den svenska sjukvården här i Sverige.
Ja, snacka om att rädda liv alltså.
Ja. Och det här att liksom, det känns som att man verkligen sätter livet på sin spets här. Man måste verkligen kunna tänka klart, snabbt och strategiskt i en kaosartad situation där man själv kanske också är rädd för sitt liv.
Mm.
Ja, det är så mycket tankar kring det här. Det skulle bli så spännande att höra vad han har att säga om hur man klarar pressen.
Välkommen Rolf.
Mm, tack så mycket.
Du sitter mitt emot oss i en militär uniform där du står läkare.
Försvarsmedicinskt centrum, traumakomp.
Mm. Kompanjon eller?
Kompani.
Och sen läk AN.
Ja, läkare anestesi.
Ah. Mm. Okej, okay, men vill du berätta vad du jobbar med alltså?
Ja, jag jobbar inom försvaret som läkare. Jag är en av de heltidsanställda läkarna som jobbar där för att kunna liksom användas vid ja, händelser i samhället, kris eller eventuellt krig. Så jag har anställd 100% av försvaret med tillbringar ungefär halva tiden på kliniken. Så ja, jag tappar inte kontakten med det vanliga jobbet, men jag har Försvarsmakten som arbetsgivare.
Så, okej. Okay. Mm. Du har alltså läst till läkare
mm.
och sen har du gjort någon specialitet. Och vilken är det då?
Jag är specialist i anestesi och intensivvård och jag är även specialist i smärtlindring.
Okej.
Okay. Och då, för de som inte är så insatta i vården, vad är anestesi? Vad gör man då?
Det innebär att det finns ett annat namn för det, narkosläkare som kanske är mer dagligt tal. Då har man specialiserat på dels att söva patienter, att hålla dem i liv, så att säga möjliggöra kirurgi. Och det andra är att man intensivvårdar, det vill säga håller människor vid liv så att man kan vänta på att de kan svara på behandlingen vi ger dem.
Mm.
Och det senare blev vi väldigt tyvärr känt under covid-pandemin där det var många människor som hamnade just i intensivvård, alltså i respirator för att de inte kunde andas och syresätta sig väldigt bra själva.
Just det.
Mm. Och många kvinnor får kontakt med narkosläkaren när de ska förlösa.
Jajamän, det är det roligaste man gör som narkosläkare när man lägger de här förlossningsepiduralerna. Som det kallas för. Det är för att då är oftast så stöter man på en kvinna som är ganska så sur och kallar den både för det ena och det andra, att man ska skynda på, att det gör ont och så vidare och så vidare. Sen efter en halvtimme man går dit och kollar så har man världens mest ångerfulla person. Ja, förlåt, så har jag det där till dig. Nej, men det är väldigt roligt.
Jag är nyfiken på din väg från att då gå läkarutbildningen till att komma på att jag ska jobba med anestesi och sen dessutom gå hela vägen in mot försvaret. Det är inte så vanligt. Hur hamnar du här, där?
Ja, vägen till anestesi var, jag visste inte alls vad jag skulle göra efter AT, så att jag prövade på att vikariera på lite olika ställen. Och anestesi var det som var klart roligast, så att då fortsatte jag med det. Och ja, med anestesin, det är ju, anestesi är en av de här lite, vad ska man säga, akutare specialiteterna där det ganska snabbt kan hända saker och ting. Och jag har väl egentligen inte haft något stort intresse för försvaret sedan jag gjorde lumpen. Men försvaret hörde av sig till mig, och vilket de gör om man har visat intresse, och ja, pratade om eventuella karriärvägar. Och sen åkte jag med dem på en utlandsmission ner till Mali 2016-17. Och då blev det, funkade så pass bra så att jag var deltidsanställd då. Sen här nu för ett litet tag sedan så gick jag över och blev heltidsanställd i försvaret.
Mm. Och på Mali, vad gjorde ni där? Eller vilka var dina uppgifter där?
Mina uppgifter i Mali var att jag var narkosläkare på vårt, så att säga, fältsjukhus som vi hade där nere. Om det är någon väldigt militärintresserad person som lyssnar på det här, nu får ni inte döma mig för hårt, för jag förenklar orden lite grann. Ja, och jag pratar om Role 1 och Role 2 sjukhus och så vidare. Men Sverige har en väldigt avancerad, extremt avancerad vårdcentral kan man säga. Mm. Och vi klarar av att utföra kirurgi, ganska stor kirurgi och även intensivvård där nere. Mm. I syfte att vi lägger de extra pengarna för att vi ska vara säkra på att om det händer någonting så ska alla fått så bra hjälp som det bara går. Och min roll då var att narkosläkare i det operationsteamet.
Mm. Ja. Mm. Var det allmänkirurger eller vad var det för andra läkare som var med där?
Det var på det här teamet så var det en allmänkirurg och en narkosläkare, jag. Sen var det en distriktsläkare som var höll i den dagliga sjukvården. För den var slut inte för halsfluss, bara för att man inte var i ett krigsområde.
Nej.
Och det var vi två. Sen var det en kirurg och en narkosläkare till som var med i de här patrullerna ut.
Okej.
Okay. Så att säga från basen.
Och det här då, du kallade det som för en liten vårdcentral typ, ni gör lite kirurgi också då.
Ja.
Tar ni bara emot då svenska soldater eller vilka är det som får vård hos er?
Det är de som ingår i den här så kallade FN-missionen, men framförallt är den avsedd för Sverige. För den normala vägen att gå där, om man blir så att säga skadad i strid eller motsvarande, då finns det ett sjukhus som är disponerat för det, och det är Nigeria som har det. Men Sverige hade som ett krav för att vi skulle delta i insatser att vi ville ha en egen sjukvårdskedja så att säga.
Mm.
Och det tyckte FN att det var okej, så att då fick vi det.
Hur kunde du förbereda dig för en sån utflykt till Mali? Mm. Ja. Och var det självklart att du skulle åka?
Nej, det har inte varit så där självklart hela mitt liv att jag velat ut och göra någonting sånt där. Men jag fick ett väldigt bra erbjudande och jag har alltid varit lite kanske intresserad. Alltså, det hade varit kul att göra. Men det är inte så att jag drömt om det, att det här måste jag göra. Utan, och sen tillfälligheterna gav sig på så sätt att man blir ju förberedd. Man får ju gå alltså den här utbildningen inför missionen som den kallas för, insatsutbildning. Och där man lär sig allt man behöver kunna. Dels alltså de här vanliga militära grejer, att skjuta och inte trampa på minor och så vidare. Men sen även då militärmedicinskt, vad har vi, vad kan vi göra och så vidare.
Mm. Hur lång är sån utbildning?
Den pågår egentligen ett halvår inför insatsen. Men sen finns det även snabbspår för folk som... Jag behöver kanske inte till exempel träna allt för mycket på hur fordonskolonnen reagerar om de blir anfallna.
Just det.
Utan det jag behöver kunna göra är att så att säga se till att jag själv inte är ett problem för resten av förbandet. Så att det gick att göra lite snabbare.
Mm. Men det känns som att det är jättebra att man får en utbildning och att man får förutsättningar för att kunna klara sig bra där nere. Ja. Men det känns som att det är ändå, nästan oavsett hur förberedd man är, så brukar oftast ändå uppkomma saker som man blir förvånad över. Var det något sånt som du kan dela med dig av som kanske inte var som du hade förväntat dig? Eller?
Alltså, själva livet på kampen, om man säger, det är ganska soft, om man ska vara helt ärlig. Det är, några gånger blev vi beskjutna. Det var liksom okej, om man säger det. Man går in i skyddsrummet, sen väntar man på att det är över och sen går man ut ur skyddsrummet igen. Att stoppa den till en bukt skulle vara helt fruktansvärd, och vi blev ju tyvärr inte besvikna där. Det var ju helt katastrofförstörd, och människorna där led ju väldigt mycket. Och det
syns. Vänta, nu tappade jag. Vad sa du att var katastrof om människorna led?
I själva staden Timbuktu, den var ju förstörd i väldigt stora delar.
Ja.
För de har ju utfört en massa bombdåd och sprängningar, och det är naturligtvis ingenting, gatuunderhåll och sådana där grejer, och byggnaden är trasiga och det är nedgånget.
Just
det. Det är ju, Mali är ju som många länder där drabbade väldigt, väldigt hårt av korruption.
Mm.
Så att det är hjälp de får kommer inte fram, utan de hamnar i fickorna på den lokala. Det är liksom, den lokala makten.
Mm.
Och det ska det vara någonting som jag verkligen minns från Mali, det var att sista dagen när vi flög därifrån från huvudstaden, då såg jag deras presidentflygplan, och det är alltså större än det svenska regeringsflygplanet. Det är ju alltså en riktigt, riktigt fet, alltså det är Boeing Business Jet, det är ju typ som ett Ryanair-flygplan, Boeing 737, fast bara för presidenten i Mali.
Oh,
de pengarna skulle gjort bättre nytta på ett sjukhus eller någonting istället, inte i hans fickor.
Nej, precis. Mm.
Ja, det visar verkligen hur otroligt ojämlikt det är.
Ja, gud ja. Det är, och vart pengarna stannar. Inte hos de fattiga, befolkningen i sin helhet, utan det är, stannar uppe. Tyvärr.
Mm. Mm,
det var nog faktiskt den grejen som liksom, trots beskjutningar och man såg fattiga och sjuka liksom, människor och sådär, så var det nog faktiskt det som ändå gav starkast intryck. Alltså, vad är det här?
Jag tänker man kan bli så irriterad, man kan bli så frustrerad av att...
Och lite äcklad kanske.
Ja, och sen också den här hjälplösheten tycker jag är så jobbigt, när man känner att man gör sig och bästa, men att man ändå inte kan göra allt.
Nej, absolut inte. Nej, för det blev lite, är det det här vi har försvarat?
Mm.
Och nu drar ju faktiskt Sverige sig ur Mali, för nu har ju Mali blivit en militärdiktatur, de tänker inte hålla nya val, och de har hyrt in den här ryska Wagner-gruppen som legosoldater, så det var kanske inte alldeles lyckat så att säga att ingå i en konstellation med dem.
Mm.
Ja, men det är svårt.
Allt är så komplext.
Och alltså, om någon hade vetat, man kan ju inte se in i framtiden, det är ju omöjligt.
Ja, absolut. Alltså, tanken var ju att det inte skulle bli så här.
Men hur länge var du i Mali?
Tre månader.
Du har även jobbat i Arabemiraterna.
Ja, det stämmer bra.
Var det en liknande insats eller vad gjorde du där?
Nej, det var nog raka motsatsen kan man säga. Det är egentligen två, jag har egentligen haft tre jobb i Förenade Arabemiraten. Dels när jag var läkare på ett intensivvårdsflygplan. Sen har jag varit läkare på ett ökenrally varje år sedan 2009, och sen har jag även varit läkare på Formel 1-racet där varje år sedan 2009. Så att när man är helikopterburen läkare på det ökenrallyt, det finns väl en viss likhet. Man är ute i sanden, det är ingen som skjuter på en. Det är väl och så, man behöver inte bära en massa tung utrustning. Men där är det väldigt fältmässigt sådär. Man kommer fram med helikoptern till någonstans där man inte alls vet vad som har hänt, och jaha, nu är vi här, vad kan vi göra? Vi har inte tillräckligt, eller vi har inte obegränsat med utrustning. Bilen ligger på taket, jaha, får vi ut föra? Men kan inte ringa någon brandkår som kommer och klipper upp några tak eller sådana där grejer. Utan det är man får gilla läget och ta vad man har och jobba med det.
Vilka har du de med det? Scenariot att det är en bil som ligger på taket och den förare inne där.
Ja.
Och det kan ju börja brinna och sådana saker också, tänker jag.
Ja.
Vem är det som klipper ut och tar ut för?
Ingen? Nej, dels finns det ingen. Och dels kan du inte klippa de här säkerhetsburarna på den här typen av bilar. De är så starka så att det går inte att klippa dem.
Okej.
Okay. Å andra sidan brukar man inte behöva klippa, för att just för att buren är så pass solid så brukar den alltid vara intakt. Och då får man försöka lirka ut föraren, men till exempel om de är medvetslösa och hänger upp och ner, Då är det inte bara att knäppa loss, för då faller de ner på huvudet och bryter nacken. Ja. Ja, det blir inte bra heller.
Nej.
Och, men ja, då får man hitta på någonting.
Ja. Och vilka är ni i teamet där?
Det är en salig blandning med olika människor. Det är från alla, det är läkare, det är paramedics och egentligen det som är, och det är lite olika typer av läkare.
Vad är paramedics?
Paramedic är en, det är den enklaste översättningen i svenska är ambulanssjuksköterska.
Mm.
Och det är, ja, de, fast de utbildar i princip bara på prehospitalsjukvård.
Mm.
Så att de är ju, det är det de kan och det är de väldigt bra på.
Och sen scenariot att nu får man utföraren som är medvetslös.
Ja.
Och man måste flyga dem med helikopter.
Ja.
Är det något speciellt man måste tänka om man intuberar och kanske, jag vet inte, hur?
Ja, det är egentligen inte, ska man vara helt ärlig, så är det bara gör precis som du hade gjort hemma.
Mm.
Men tänk noga på att du är inte hemma. Står du på Sahlgrenska akuten när det kommer någon dålig och du inte, försöker intubera den och säga att oj, det här går inte, ja, då trycker du på en knapp, sen har du öron-näsa halsjour, en narkosbakjour och, ja, och så vidare och så vidare.
Mm.
Misslyckas du med att intubera där, ja, då misslyckades du med att intubera. Det finns ingen annan där som kan göra det. Mm. Så att du, det är, man får ju väga sådana saker väldigt mycket för och emot.
Mm.
Och veta vad man ska göra och framförallt vad man inte ska göra.
Mm.
Ja, det sägs ju att den bästa vätskan i prehospitalt är alltså jet A1, alltså flygbränsle. Det är bara räcka in en helikopter och kör.
Just det.
Det, och sen liksom, vad måste vi göra innan vi flyger? Ja, vi måste ha liksom, en luftväg såklart, annars dör han.
Mm.
Måste vi ha en infart? Det kanske vi kan sätta i helikoptern. Måste vi inte ha det in med den? Liksom. Så ja, man får tänka väldigt mycket.
Mm.
Jag tänker att när man står där i helikoptern, om du står där själv, ja, som läkare,
mm,
och du har en person där som kanske är nära att dö,
ja,
och du vet att liksom allt ansvar ligger på dig, ja, du kan förmodligen, gissar jag, inte direkt ringa och be om hjälp eller sådana saker när du står i helikoptern.
Ja.
Det måste vara ett så otroligt adrenalinpåslag att stå där och veta att du bär ansvar för den här personens liv just nu, eller ansvar, men alltså, hur tacklar du den situationen i att kunna hålla dig fokuserad och alltså, ta beslut?
Mm. Dels handlar det om alltså min generella ångesthantering. För många säger så där, men du kan ju inte ha några nerver överhuvudtaget och sådär. Så är det verkligen inte. Jag menar, jag är precis lika lättstressad och ångestfylld och deprimerad som alla andra. Absolut inte så att jag är någon, men. Det som verkligen förskjuter ångest hos dig som läkare, det är när du vet exakt vad du ska göra i situationen.
Mm.
För att vet du, okej, slutar han andas, hör då, ja, då håller jag en fri luftväg. Jaha, han fortsätter, han börjar inte andas, ja, då sätter jag en luftvägshjälpmedel, ja, då funkar inte det, ja, då kanske jag får, ja, och man har liksom en algoritm.
Mm.
Så man förskjuter bara ångesten längre bort med den algoritmen. Och i de allra flesta fall när man står där och liksom, vad fasen ska jag göra nu? Då gäller det att man vet att man har den här organisationen runt sig, så att oavsett vad det blev jag gjorde och, eller vad någon annan gjorde, så vet man att alla människor är så pass kompetenta, så att det blev det fel, och då var det rätt i den stunden.
Mm.
Det var smart där att tänka, nej, men vi intuberar inte, det är så pass nära till sjukhuset, det hamnar en jättesvår luftväg och så vidare och så vidare, och såklart så aspirerar den här patienten och dör på vägen.
Mm.
Ja. Då gäller det, ja, men då var det rätt.
Mm.
Det är liksom riskbedömningen då. Så att det finns egentligen, kunskap är nog egentligen det bästa medlet man kan ha mot. Och att man ser till att man har ett väldigt kompetent gäng runt sig.
Mm, precis.
Ja.
För det är ju ganska sällan nu för tiden, jag tänker, man kanske har en tanke om att en läkare kan rädda liv i, alltså sådär. Ja. Man kan rädda liv såklart som vårdcentrals läkare genom att bidra till bättre liv.
Ja, precis.
Men att i stunden rädda liv, det gör vi ju.
Ja.
Och det är väldigt, det är faktiskt väldigt häftigt och sånt som inte många läkare kommer göra.
Mm. Nej, det blir väldigt, liksom, väldigt betydelsefullt att ha det just du gör där.
Mm.
Och sen är ju den situationen du är i så farlig och så utsatt och de som kör där, de är medvetna om hur farligt det här är.
Mm.
Så det är ju det är en väldigt annorlunda kultur man är i.
Mm.
Också så här just att det finns inte en förare i det här rallyt som inte har brutit en ryggkota.
Mm.
Och de är de vet vad som gäller, och det skulle det bli fel, då är det ingen som kommer att börja säga vad var det här nu och vem har gjort fel, vi måste stämma alla. Nej.
Men jag tänker också en sak som slog mig bara när du är där själv då i helikoptern. Mm. Jag menar, du kan ju också svimma eller det kan hända någonting med dig också.
Ja.
Har du varit med om någonting sånt, vad händer då? För då finns väl ingen där som kan ersätta dig, tänker jag.
Nej, inte just jag, men det finns ju flera i hela det där teamet.
Mm.
Det är vilken som helst, jag skulle våga svimma vilken dag som helst i vilket av konstellationerna jag än är i den helikoptern. För det skulle inte vara någon ställe i hela världen jag är säkrare just då.
Mm.
Liksom människor som är kunnigare än de gör, de vet vad som ska göras. Det är värre om piloten svimmar.
Ja, sant.
Det är sant. Man tänker att glorifiera.
Det är väl därför de har så noga hälsotester.
Ja. Det är sannolikheten att piloten svimmar är väldigt, väldigt låg.
Det är sant.
Ja, nej, men det är, jag skulle inte ha något problem att svimma där förutom att jag skulle bli retad för det resten av veckan, men det är en annan.
Det kan du leva med.
Ja, jo, det.
Okej, ja. Vad spännande. Men okej, okay, men så nämnde då rally i Arabemiraten, och det är något typ av uppdrag som du gör årligen, eller vad är det? Eller hur
ja, det är årligen på våren.
Okej.
Okay. Så kör vi sånt. Och då är det börjat nu, det är en vecka ungefär. Så åker man ner, flyger lite helikopter, och sen hänger man med kompisarna mer eller mindre.
Mm. Och så var det sjuktransport?
Ja.
Sjuktransport? I en Arab.
Ja, nej, det var ett jobb jag hade alltid kan man säga 2012, 13 och 14. Då var vi baserade i Dubai.
Ja.
För att det ligger ju, om man tar Dubai och sen sätter en drar cirklar runt det, så på 2 timmar har du ju hunnit till jättestora delar av världen som är de här lite oroligare zonerna i Mellanöstern och alltså Irak, Afghanistan och så vidare.
Ja.
Och vi var ju specialiserade på att hämta och vårda i luften från sådana här så kallade heta zoner. Alltså där det inte är krig, men det är liksom lite för instabilt för att man ska kunna våga åka in utan att till exempel, vi skulle absolut inte åka till liksom, de delarna av Ukraina som ockuperar av Ryssland just nu. Det är för farligt, men vi skulle kunna åka till Kiev.
Mm.
Ja, det är för att det inte liksom pågår inte aktiva gatustrider här, så att säga.
Mm.
Men så där så var ju Irak och Afghanistan, det var ju säkert i de stora liksom centrarna som var baserna, och vi framförallt dit vi flög.
Mm.
Så du bodde då i Dubai och flög iväg till de här heta zonerna för att hämta skadade personer och sen vårdade ni dem i Dubai?
Ja, precis. Och det egentligen, ska man se det så var det egentligen en väldigt glorifierad taxi. Som, för att ofta var det så här, när man tänker så här krigsskador, eller alltså, då tänker man folk som blir skjutna och grejer. Men det, på en sån här stor bas som till exempel Bagram-basen som hade kanske 50 000 personer på sig. Ja, det var ju liksom kocken på, hade ju fått ett gallstensanfall, och någon av de som jobbade på McDonalds, det fanns två på basen, hade fått en blindtarmsinflammation och så vidare. De behöver ju också vårdas. De själva militära krigsskadorna, de tog ju ofta liksom militären hand om själva.
Mm.
Utan det här var ju då människor som var i behov av mer kvalificerad sjukvård än vad som kunde erbjudas i till exempel Irak. Men, och då hade man ofta sånt där avtal med försäkringsbolaget att man skulle bli flugen till ett center of excellence som det kallas för.
Mm.
Och det innebär att det är sjukhus som är liksom erkänt som att här är det så pass bra så här kan du inte säga att du inte vill bli behandlad. Men om du får en blindtarmsinflammation här så kan inte du säga att jag vägrar att bli behandlad på Sahlgrenska, jag vill bli flugen till Dubai.
Ja.
Däremot om du får en blindtarmsinflammation i Burkina Faso, då kan du säga att nej, men jag vill bli behandlad i Sverige, och kanske säga nej, det kan du inte, men det finns ett kalasbra sjukhus i Nigeria.
Mm.
Och där liksom Så att det är för att bara för att Irak har kass sjukvård så betyder det inte att all sjukvård i Irak är dålig. Det finns ju sjukhus där som är liksom jättebra.
Mm.
Det är så alltså, intressant hur alltså, för oss är det så självklart att vård finns liksom en ambulans bort, men att det inte alls är så i alla delar av världen.
Ja.
Men då när du jobbade i Dubai, vem är det som är din arbetsgivare?
Det var en International SOS, hade ett underföretag som då var specialiserat på detta som heter RMSI. Det var Rapid Medical Systems, Remote Medical Systems International. Och,
Så det alltså är det ett svenskt företag eller?
Nej, det var sydafrikanskt.
Okay.
Inställning som icke-dömande och var lite liksom försöka vara schysst och sådär i största allmänhet. Det hjälper väldigt, väldigt mycket för då funkar man mycket bättre i sådana situationer.
Mm, verkligen. Ja. Det där har jag också tänkt på under utbildningen. Alltså kunskap i all ära.
Ja.
Men något som jag har varit med mig mycket från patientmöten och även från med vänner och sånt i närheten när man berättar att man är läkare eller så.
Mm.
Att folk uppskattar att man bara är snäll, ödmjuk och visar att man bryr sig.
Mm,
visst, jag kanske inte är den mest kunniga läkaren just nu, men att jag på återtalaren att man bara till exempel ser folk och lyssnar och visar att man vill någon väl. Ja. Man kommer så långt på den, på den grejen.
Mm, absolut. Gud, jag fick nästan, jag kan känna så för patienterna, men jag minns nu, alltså nu har jag tagit examen, och sista tiden tyckte jag att det var så jobbigt att vara bland andra läkarstudenter i min klass.
Mm.
För att de var alltid sena. De inte visste vart de skulle vara.
Mm.
Och liksom, de var väldigt lost. Och då hade vi ändå gått 11 terminer. Jag tänkte bara, jag tyckte att det var okej i början. Mm. Var lite, inte veta vart allt ligger på salrenska. Men efter 5,5 år så kunde jag faktiskt bli irriterad.
Mm.
Och inte alltid vara så schysst. Utan jag kunde vara lite tyst när de kom och var igen liksom sena. För det påverkade ju hela gruppen om någon var sen.
Ja.
Men jag ska ta med mig att försöka vara lite mer schysst
ändå. Men det där är ju, i det fallet var det ju de som inte var det. Det är ju snarare de som skulle lyssna på, för det är väldigt egocentriskt och antisocialt. Att, jag menar, sen är det klart att det uppstår ju misstag, men det är ju sällan så att det är en person som gör det här en gång. Utan det är ju samma på min tid, det är ju alltid samma personer som alltid.
Mm.
Det är
exakt.
Och det är ju bara ett antisocialt beteende, det är ju inget som är... Ja, nej, det är,
ja.
Men där har vi ju, det var faktiskt, nu stackars chefen som får klippa det här.
Nej, det är
inte. Nu är det tillbaka, ja men lite grann så här, för det, nästa fråga man får här angående, det här är ju, hur kom du in i det här, hur kommer man in i en sån här grej? Vi satt och pratade om det, liksom och vi kom fram till att det enda som egentligen visar att det är att du är liksom en bra och rolig person som passar in i gruppen. Sen kan det ju vara att du inte passar in i den här gruppen och det är inte dig det är fel på.
Mm.
Men som det extrema exemplet på där, om jag skulle gå på ett Ku Klux Klan-möte.
På ett då?
Ku Klux Klan-möte, den här rasistiska organisationen i USA som bränner kors och grejer.
Ja.
Då skulle jag förmodligen inte passa in där och de skulle nog uppleva att jag hade samarbetssvårigheter och så vidare. Och ja, fine.
Mm.
Men det betyder ju inte att det är fel på mig. Nej. Eller att det enligt dem då, så är det fel på dem.
Mm.
Utan det är ju att jag är i fel grupp.
Mm.
Så att där ska man nog leta alltså en del tills man hittar rätt ställe.
Ja, verkligen.
Men
tror du att det är någonting de tänker? De som väljer AT-läkarna till varje sjukhus. Liksom, det blir ju en liten grupp AT-läkare. Tänker de att de försöker liksom samla ihop ett gäng som funkar ihop? Eller tar man bara... bäst som, och det kanske är lite långsökt.
Ja, alltså, det är ju...
Man har ju intervjuer på AT.
Mm. Ja, de vill nog hitta, det blir nog lite olika med sjukhus. Det är sjukhus, de flesta vill hitta folk som vill stanna där.
Mm.
Så att det var ju påfallande många som var väldigt intresserade av psykiatri och skulle definitivt söka psykiatri-ST när de gjorde AT-intervjuerna. Liksom då, för att då kunde man se det där, men här kan vara någonting som vi kan använda senare så att säga.
Aha.
För jag menar, åker du till sjukhus i Borås och säger, ja hej, jag vill göra AT här, sen ska jag bli neurokirurg. Då är okej, okay, men då är den här personen så att säga bortslösad på det sättet. Så det, jag tror att det, just vad det gäller AT, när det är sån, vad ska vi säga, okvalificerad rekrytering som görs inom landstingen.
Det är också så kortvarig placering.
Ja, ja, men precis. Då är det nog väldigt mycket liksom på
egna intressen.
Ja, ja. Jag tror också. Jag tror inte att tanke på det. Ja. Men på tal om det du pratade om med grupper och olika personlighetstyper, om man ska säga.
Mm.
Skulle du säga att det är en specifik personlighetstyp som blir läkare inom försvaret?
Nej, det tror jag inte. Man måste väl vara lite sådär att man gillar det här med. För en del av det, även om det är väldigt lite, så är ju liksom att vara ute i skog och mark, och det gillar man inte friluftsliv och att liksom anstränga sig lite grann och se fysisk aktivitet som en del av. Är man för mycket soffpotatis och tycker ju liksom det är obekvämt att vara ute i skog och mark, då kan det nog bli svårt.
Mm.
Så att då är man ingen given kandidat, om man säger. Och det är ju ingen fel idé, men då har man andra prioriteringar.
Mm. Ja, just det.
Hur funkar det familjeliv? Kan man ha familj och vara intresserad av det du gör?
Ja, absolut.
Eller det kan man vara, men funkar det?
Ja, det funkar ju bra som helst. Det är ju, jag menar, dels så barnen skulle ju kunna följa med på de här grejerna. Just Formel 1-tävlingen där är ju svårt, för där är man ju liksom borta 12 timmar. Och sen ska man hem och sova, men då får. Rallyt är lite enklare. Sådär. Försvaret, där får du naturligtvis inte följa med. Men där har ju försvaret i sig en väldigt bra organisation. Liksom med anhöriggrupper och så vidare. Så att om man har en partner eller så, liksom, så blir de också involverade.
Mm.
Och i stödgrupper. Däremot, ja, det är klart, hade man varit liksom helt ensam utan någon som helst, liksom man är helt ensamstående, då blir det ju svårt. För då kan du inte lämna bort barnen någonstans 3 månader till någon de inte känner alls. Liksom. Mm.
Ja.
Men för dig blir det då när du är borta i 3 månader och då träffar du inte familjen, och sen så när du kommer hem så kan du träffa familjen, eller hur?
Ja, absolut.
Ja.
När det är mission, då får man alltså insats, då får du vara ledig väldigt länge efteråt. Så att det är ju, försvaret är väldigt noga med att man hinner återhämta sig och sådana där saker. Det märks att det är en verksamhet som är väldigt styrd av hur de underställda mår.
Mm, ja.
Trötta och hungriga soldater fungerar inte speciellt bra. Det spelar ju ingen roll, så att säga, även om du är en väldigt, vad ska jag säga, väldigt elak militärmakt, så jag menar, soldaterna behöver mat, sömn och sådär för att kunna fungera bra.
Ja.
Alltså att det är ju, och det vet de om väldigt bra.
Men när du är borta i 3 månader på den tiden, så träffar du dem inte då på 3 månader?
Nej.
Alls. Nej.
Men det är ju gratis att ringa hem och sådär. Så det,
ja.
Och det är väldigt väl förspänt. Det är ingenting som man ska avskräckas av.
Nej. Mm. Mm. Nu finns ju FaceTime och allt möjligt. Det fanns ju inte förr i tid.
Ja, nej, precis.
Det är alltid trevligt.
Mm. Men jag tänker på det här, det är ju ändå... utifrån sett så låter det väldigt läskigt att vara i krigsdrabbade länder, och jag skulle själv känna, min pappa är också läkare, att om jag visste att min pappa var i ett krigs, alltså i ett land där det krigas och jobbar ute på fältet, skulle jag känna mig väldigt rädd och att det ska hända honom någonting.
Mm.
Har du varit rädd, och när har du varit som mest rädd?
Man är ju rädd hela tiden när det är händer saker och ting som man inte har direkt kontroll över. Och det är, alltså när man blir beskjuten och sådär, sitter i skyddsrummet, det är ju inte så att man är modig. Alltså det här med att soldater inte är rädda, det stämmer inte.
Mm.
Det är, alla blir rädda, och det är ju helt okej. Okay. Man kan bli en extremt duktig soldat ändå. Mm. Så att det är, men om man vänder på det och säger så här, jag menar, många är flygrädda. Det betyder inte att det är farligt att flyga. Utan det betyder ju bara att det är okej, du är rädd för att flyga, fine. Och på samma sätt hade nog mina barn var ju inte så där speciellt rädda, men de tyckte det inte var jättekul heller att de åkte iväg. Men faran med att vara där nere är egentligen väldigt, väldigt liten. Det händer ju naturligtvis att soldater dör i fredsbevarande uppdrag eller i krig. Men givet hur välskyddade vi är och hur mycket resurser som läggs på att inte skicka oss i fara, och om vi ändå hamnar i fara så har vi vapen att skjuta tillbaka och vi har skyddsnivå för fordonen som gör att vi kan stå emot det mesta som skjuts mot oss.
Mm.
Så det är ju inte jättefarligt faktiskt.
Mm.
Mm. Han polisen som blev skjuten i Biskopsgården här, han var ju nere samtidigt med mig.
Mm.
Så för honom var det farligare att jobba i Biskopsgården än i Mali.
Mm. Mm.
Så att det är...
Och det är många faror i vardagen. Alltså, börjar man tänka så kan man ju vara rädd varje dag.
Ja, jo, alltså, jag skulle, detta har jag inga siffror på, men jag skulle gissa att det är nog farligare som kvinna att vara gift än att åka till Mali. Liksom så, eller vara gift. Ja, eller,
ja,
det, risken är större att du blir ihjälslagen av din partner. Eller något. Det skulle jag tro.
Ja, ja, precis. Det, men, ja, men det säger ändå någonting. Ja. Du som jobbar med det har den upplevelsen.
Ja,
men ja, det är helt sinnessjukt, det är så. Men har du någon gång känt att du har varit i en situation nära döden där? Alltså liksom att du känt dig riktigt hotad?
Ja, varje gång man satt i skyddsrummet så kände man sig väldigt hotad. Jag menar, det är ju, de sköt ju liksom ganska... Ja, men de här raketerna de skjuter i Ukraina just nu, det här raketartilleri.
Mm.
Sådana sköt de in lite då och då på området. Jag menar, det är ju oerhört osannolikt liten chans att du skulle bli träffad. Men visst, har de tur och du får en sån i skallen, och då gör det ganska ont även om du har hjälmen på dig. Alltså, då dör man ju.
I skyddsrummet också?
Ja, ja. Det är, alltså, du får en direkt träff, men ja. Då börjar vi liksom... Då ska du inte gå ut för att du kan bli träffad av en meteorit och sådana grejer också. Alltså, det börjar bli... Ja, det finns en chans, och det blir ganska uppenbart att de försöker döda dig.
Mm.
Men sannolikheten är så pass låg och man är ändå så pass välskyddad så att det är ingenting man direkt tänker på.
Nej, det låter väldigt läskigt, men jag förstår det. Det är ändå intressant när du berättar om man får perspektiv på det. Att det är ändå inte, det är ju ändå, trots omständigheterna, ganska liten risk.
Ja. Mm.
Är det vanligt med PTSD bland dina kollegor?
Inte nu längre. Det var ju framförallt för längre tid sedan och när man är mer upp. Svenska förband har ju varit ganska så duktiga på att liksom hantera det. Det har ju varit värre för andra som har varit inne och liksom mer aktivt sökt strid. Där är det ju, förekommer det ju vanligare med PTSD, och PTSD är vanligt och det är behandlingsbart, och det är bara att söka hjälp om man får det.
Mm.
Så att det, men nej, inte av mina. Däremot så är det så här att jag kan fortfarande rycka till ifall man hör en rejäl smäll eller så där.
Just det.
Inte runt nyår, det är inte så att jag ligger hemma och gråter. De som gör det delar rum med hunden den då. Men det är liksom, det skulle få en större smäll.
Ja.
Då är man så där att man rycker till. Ja, just det.
Det är så inprogrammerat nästan.
Ja, men det var så... Liksom att det var, man fick ju en väldigt snabb reflexbana där, att det här är inte bra, spring till skyddsrummet.
Ja.
Och jag tänker också att de känslorna, att när man har någon gång lite känslostarka känslor, att det blir också, hjärnan blir lite triggad på något sätt.
Skulle du säga att de här, att du har jobbat utomlands, har det påverkat på något sätt din vardag i Sverige? Att du tänker, alltså, har du tagit med dig någonting som har ändrat din bild av Sverige eller vardagen i Sverige?
Ja, att just det här att det finns många sätt att göra saker och ting på. Vi har ju en väldigt, det är liksom som människor har vi ett sätt att se att det här är det enda sättet det går att göra på. Och det är ju, om man ser att det är 5-6 olika ställen som gör på olika sätt och ändå får ett bra resultat, då börjar man bli väldigt sådär ifrågasättande mot att det kanske går att göra på andra sätt. Och det har jag tagit med mig.
Mm.
Just att det finns andra sätt att leva på, det finns andra sätt att fungera på. Det funkar.
Mm.
Man måste inte vara så här.
Ja, jag får en sån reflektion nu. Det känns som att nu kommer att. Ja, kommer något till. Men när jag får en sån reflektion nu att från när jag ett år efter studenten och jag bodde i Australien ett år själv, tyckte jag att jag fick ett sånt otroligt annat perspektiv på livet och att jag lärde mig så mycket.
Mm.
Men jag tänker också att
det måste ju appliceras på jobb också, att även om man är läkare eller vad man än jobbar med, att det är klart att det kommer skilja sig mellan olika länder, och att till exempel åka, oavsett vad man har specialitet och vart man jobbar, men bara att man jobbar i ett annat land någon gång, kommer ju också ge en helt annan öppenhet och förståelse och synsätt. Det känns som någonting man egentligen, som kommer berika alla oavsett just inriktning.
Jag kan bara hålla med. Jag tycker att alla någon gång i alla fall under sin karriär bör göra, jag menar, det behöver inte vara att man åker ute med FN eller åker till mörkaste Afrika och jobbar med Läkare utan gränser, utan bara, jag menar, göra en så enkel grej som att jobba i Norge liksom, eller någonting. Eller jobba med någonting som man absolut inte jobbar med. Om man är van att jobba på ett sjukhus kanske man ska ut och jobba på en, alltså, vårdcentral till exempel. Eller jobba som läkare i en skidbacke, liksom, någonting där man får, man kommer rejält utanför sin komfortzon.
Vilket perspektivet.
Ja, men exakt. Ja. Sen nu tror jag du kommer ännu mer utanför din komfortzon, där det är ännu mer om du åker ner till mörkaste Afrika och jobbar med Läkare utan gränser än om du jobbar som backläkare. Men
då måste du göra det för att du har egen motivation och inte för att det är coolt eller någon annan gör det, utan jag tänker, man måste ju ändå vilja det själv.
Ja,
inte göra det för att bara få bättre perspektiv på livet. Eller alltså, det är en motivation också i för sig.
Precis. Jag tänker att läskigt kan det vara oavsett, men just att man gör det av egen vilja och inte påtvingat. Otroligt inspirerande.
Ja, tack. Det är de flesta av de här grejerna är ju liksom enkla att nå fram till. Jag menar, vill man någonting, om man skickar ett mejl, ringer telefonsamtal. Det är ju inte svårare än så oftast.
Det tycker jag vi är dåliga på i Sverige, att våga ta för sig. Man tror att saker ska komma och serveras till en när man sitter och väntar. Men det är bara så här, ta tag i det.
Vad har du för lur? Din stolthet kanske, men det ska man inte tänka på.
Nej, aldrig tvärtom. Jag menar, det är ju stället jag fick jobb i Singapore. Jag skickade ju mejl till de firmorna som fanns där och hade sån här flygevakueringsverksamhet. Fast inte till krigsdrabbade länder utan bara runt omkring där. Och sen var det till slut en som svarade. Ja, men hej, det låter jätteintressant och det här CV:t passar in. Liksom, kan du komma på intervju? Ja, visst, när tänkte du då? Liksom, jag är i Sverige så jag behöver planera lite grann. Jaha, okej, men det är... Ja, säg när det passar, så då passar jag på i samband med att jag fyllde 40. Så var vi i Singapore då? Så det tog en av dagarna där.
Wow. Ja, verkligen. Våga och ta för sig. Det är jättebra ord. Ska vi lägga in på det vi frågar alla våra gäster då. Ditt hälsotips till våra lyssnare.
Ja. Och mitt hälsotips då, som jag numera har fått tänka på.
Just det.
Ja, mitt hälsotips är att hitta någonting som du verkligen, något sätt att röra på dig som du tycker är roligt och som du kommer att göra under lång tid. Det är mycket, mycket bättre att du tar en promenad varje dag i 10 års tid än att du tränar stenhård crossfit 7 dagar i veckan under ett halvår och sen tröttnar du eller någonting annat.
Ja.
Så hitta det som du gillar att göra och att du gör det under längre tid.
Vad är din fritidsaktivitet?
Ja, min fritidsaktivitet är att jag dels att träna crossfit och sen är det att vara fritidspolitiker. Så det
är roligt.
Ja, det är
du hinner med mycket.
Verkligen. Det låter som det i alla fall, och att du vågar göra det du själv vill göra, vilket är inspirerande.
Verkligen.
Supertråkigt annars.
Exakt.
Stort tack.
Tack.
Tack för att ni ville vara.
Elsa, jag känner mer än någonsin att jag vill bli en narkosläkare.
Wow, kul!
Så imponerad och inspirerad. Och inte minst, ibland har jag upplevt att narkosläkare kan vara väldigt sådär fokuserade och liksom lösningsorienterade. Och det är de ju också. Men jag är också inspirerad av Rolfs personlighet och hur han kan vara så liksom mycket på en gång. Han har familj. Han tränar och ändå så hinner han med massa coola uppgifter och vanligt jobb och militärjobb. Och alltså wow. Och ändå så verkar det så att, som att han inte är sönderstressad utan väldigt harmonisk.
Ja, det är så intressant. Alltså jag har svårt att sätta mig in i det. Hur kan en person som för mig i mitt huvud när jag tänker på allt han gör ska ha så skulle vara så stressigt? Sen känns det ändå som att man själv är mer stressad. Det förstår inte.
Nej.
Men jag är lite nyfiken en sak. Vad är det som lockar dig till att bli narkosläkare?
Bland annat alla möjligheterna att röra sig på sig mycket under jobbdagen. Narkosläkare är ingen som sitter på plats och tar patienter som en mottagning. Utan oftast får man springa mycket på sjukhuset och byta plats, träffa olika människor. Det är väldigt mycket så här, väldigt socialt jobb är det ju.
Mm.
Man kanske inte har mest klientkontakt, men man är väldigt mycket del av olika teamer på sjukhuset. Och i och med att jag har så svårt att välja min specialitet, jag tycker om mycket. Så då som narkosläkare får man vara del av många olika verksamheter.
Mm. Jag tycker det är så intressant att höra. Det är så olika hur folk resonerar kring varför man vill göra en specifik specialistutbildning inom läkarprogrammet. Alltså det finns ju så många olika inriktningar, men även höra att någon annan som skulle berätta om varför de vill bli narkosläkare skulle ha en helt annan berättelse än det du berättar.
Absolut. Och ni vet inte om jag kommer bli det, men det är en tanke jag har just nu.
Mm.
Yeah. Vad tar du med dig från dagens avsnitt?
Alltså väldigt mycket. Jag tror ändå att en sak som helhet är att alltså, återigen blir det här att ens förutfattade meningar kring ett arbete inte alls behöver stämma överens med hur det är. Jag tänkte ju mycket mer att det skulle vara mer att han skulle berätta om stress, press och rädsla. Men det kändes för mig som att han var så väldigt lugn och kände sig relativt trygg med situationen. Men som han pratade om att det finns andra situationer som kanske är mer vardagliga som vi gör. Som skulle kunna ha egentligen mycket högre risk för att råka ut för en fara, skada, sådana saker.
Jajamän.
Så återigen det här med ens fördomar. Och även lite kring personlighet och vad olika styrkor man har. Alltså, jag tror att han som personlighet och det, alltså hela hans, vem han är som person har gjort och hur han har utvecklats som person har gjort att han blivit superduktig på det här. Men jag tror absolut inte att det är för alla. Och jag tycker det är så häftigt och bra att ja, men vi är så olika och därav kan vi få bidra med helt olika saker. Alla behövs. Och alla är viktiga på sitt sätt. Men att det finns folk som vågar, vill och faktiskt gör de här superviktiga uppdragen.
Mm. Precis. Jag är lite på samma spår. Så jag faktiskt verkligen tar med mig det här att våga ta för sig. Alltså våga höra av sig till olika organisationer. Eller vad det nu är. Vad man vill jobba med. Och bara släppa på det. Att man är för stolt och bara våga ta risker.
Mm. Ja, det är så kul. Och där känner jag också, där också kan jag applicera det här hur olika man är. Den kan vara en stark rädsla för vissa att bli nekad eller att så här, vem tror du att du är och så. Mm. Och hur det är för andra inte alls är en så stor grej. Alltså, jag började tänka tillbaka på när jag liksom, jag tror att jag fortfarande kanske gick i gymnasiet eller så, eller precis hade gått ut i gymnasiet. Och jag började söka jobb som olika chefspositioner. Så här, video-CV:n var noll rädsla för att bli skrattad. Och jag kände bara, allt ju mer jag söker, desto större chanser. Men det är verkligen så, bara go for it, go get it. Och blir det inte nu så blir det kanske i framtiden. Så ta chanserna och våga. Ska vi hoppa över till vårat liv den här veckan? Det är ju mycket som händer i ditt liv och ja, jag har också mina egna saker för mig. Vill du börja med lyckokiller?
Ja, jag kör direkt med min lyckokiller och det är olycka.
Nej, du driver!
Jag ramlar med cykeln och alltså, det är det läskigaste jag har varit med om på flera år. Alltså, jag har varit med om ganska många olyckor. Jag har liksom brutit ben 6 gånger, det är brännskador, alltså, det är mycket som har hänt mig. Mest när jag var lite yngre. Alltså efter jag var 18 så hade det inte hänt så mycket sådana saker. landsvägscyklade. Jag har gjort det mycket. Jag trodde jag liksom hade kontroll, men jag var lite trött den dagen. Och jag liksom tappade fokus för några sekunder. Och då tog våra hjul med en kompis pyttelite ihop. Vi hade 30 km i timmen fart. Och då jag tappade totalt kontrollen över mitt styre. Och ramlade åt sidan. Och då så var jag satt fast med cykelskorna på cykeln. Så man hinner inte göra någonting liksom. Och asfalt. Så jag har liksom skrapsår överallt. Som tur jag hade långa kläder på mig. Och de gick sönder. Och jag trodde faktiskt att jag har brutit min handled. Men det visade sig att det är ingen spricka. Så det, jag är imponerad. 30 km i timmen. Hela min kroppsvikt. På asfalten och ingenting gick sönder.
That's cool. Alltså kroppen är så stark. Jag tycker det låter obehagligt. Men jag är så glad att du slapp fraktur.
Ja, jag är med. Jag är med.
Hur är funktionen idag i handen?
Ja, det är bra. Bättre hela tiden. Alltså det är fortfarande väldigt ont. Det är svullet liksom.
Mm.
Och när en mjuk del blir svullen, som jag har liksom nu här. Så blir det mindre plats för senor och nerver. Och det är därför min lillfinger är... somnar hela tiden. För det liksom, nerven är så i kläm. Och senorna är också i kläm. Och då är det därför det gör ont att röra på fingrarna.
Mm.
Och, men skönt att det inte är fraktur. Det kommer typ ta 2 veckor att all blod som har samlats inne i handleden försvinner. Och då kommer det nog vara bra igen.
Vad skönt. Och glad för din skull.
Det är då. Har du varit med om något dramatiskt?
Ja, eller bystander. Alltså, jag brukar säga att vi är ganska lika. Ja, att vi var tvillingar i vårt förra liv, typ. Och jag visste inte att det här skulle vara din lyckokiller. Men min lyckokiller är skador.
Oj, vad har hänt nu då?
Ja, men det är inte jag som är skadad. Jag mår... Min kropp mår tipptopp. Men däremot min sambo har brutit foten rejält.
Usch.
Det är en ben som är helt av. Jag fick se röntgenbilderna idag. Och det är inte bra. Den har gått i 3 delar. Det är tråkigt. För det innebär ganska stor funktionsnedsättning för honom. Och det påverkar ju såklart oss båda. Vi lever ju tillsammans. Och vi ska resa tillsammans alldeles strax. Och han är på kryckor nu och kan liksom inte alls belasta ena foten. Så ska han ta sig fram så är det ju kryckor eller hoppa på ett ben. Och det är ganska jobbigt när man är väldigt lång och i den här värmen. Alltså det, man orkar inte.
Nej.
Plus att just nu är smärtan så stark så att det är inte mycket att göra. Och foten är helt som en, alltså den är väldigt färsk skadan. Det var för 2 dagar sedan. Så foten är som en fotboll. Det ser jättehemskt ut. Och usch, det är nästan... På något sätt, alltså jag vet inte, på något sätt är det en del värre att se den man älskar mest vara skadad och känna sig så hjälplös på sidan om. Och så här, det är bara tiden som måste läka det här.
Gud, jag kan bara tänka mig, för jag tyckte att det var jobbigt när Henrik hade bara en arm. Men att ha en fot är så mycket värre.
Ja.
Att inte kunna gå.
Nej, att inte ens kunna ta en promenad tillsammans. Eller så här, det är... Nej, alltså man brukar sällan operera kring foten om det inte, alltså det är ganska oftast, och man brukar inte ens gipsa på de benen, så det är bara bandage och inte belasta och låta allting självläka. Mm. Vilket ju egentligen är bra, men man blir också så här, en del av en vill ju bara så här, okej, men kan vi inte bara operera och fixa det och göra det klart så, puff. Men fantastiskt som kan läka själv, men det tar ju tid.
Precis. Högläge, kallt. Så att svullnaden lägger sig. För det är ju det som gör så jävla ont också när det svullnar upp.
Alltså jag har aldrig sett en så svullen fot.
Vad var det som hände? Eller du kanske
inte vet. Jag kan berätta för att jag tror att det är flera av er som lyssnar som kanske gör det här. Och jag har varnat flera personer om att det här får man inte göra. För då är det hög risk att man trillar.
Får jag gissa?
Ja.
Repklättring. Hoppa sista biten.
Nej.
Okej.
Okay. Men det var en bra gissning. Det får man inte heller göra. Men, eller jo, ja. I alla fall, det var att gå ner för en trappa och kolla på telefonen samtidigt som du går ner för en trappa. Man får inte göra det. Alltså man får, jag vet flera som har typ stukat foten och så på grund av detta. För att, alltså, upp för trappa går oftast bra, men gå ner för trappa och oftast missar man sista steget eller sånt. Eller oftast, men det händer. Så gör man det där varje dag så kommer man förr eller senare ha en trött dag då man trampar fel. Och i det här fallet så var det en feltrampning på stentrappa med en 20 kilos ryggsäck på ryggen. Man skulle 05 på morgonen typ, 05.30 och sånt. Så det var verkligen inga bra förutsättningar.
Jag känner redan att det här blir väldigt långt, men hur tog han sig till akuten?
Det här är en ganska intressant historia. Så han skulle resa iväg, ta tidigt tåg till Stockholm. Och jag låg och sov. Så jag hörde inte heller att han hade försökt ringa mig. Så han hade fått försöka stapla sig tillbaka till lägenheten. Och jag bara vaknade av att någon, Elsa, Elsa, Elsa. Och då fattade jag att han hade skadat sig sen. Och då blev det en bolt till akuten.
Hur länge fick ni vänta på akuten?
Det var ju rätt tid att komma när man droppar in vid 6 på morgonen.
Ja.
Så tack och lov fick han röntgen ganska fort. Och jag tror att han kunde åka hem vid 9. Färdigröntgad.
Okej. Okay. Mm. Krura på Anton. Så jävla tråkigt. Han är den sista människan på hela världen jag hade önskat att något händer för. Och det är så tråkigt att vara skadad. Mm. Och också krura på dig för att jag vet att det är jobbigt. Och bara sitta bredvid liksom. Och man, som du säger, man är hjälplös. Man kan inte göra så mycket. Förutom hämta glass och is på foten.
Mm. Ja, exakt. Jag försöker. Mm. Jag var åtminstone en bakelse har han fått hittills. Kanske dags för nästa nu.
Och helst någonting utan choklad då.
Exakt. Svenska jordgubbar, glass, grädde, det är hans melodi.
Okej, okay. Det lät nästan som att vi redan har gått över lyckopiller när vi pratar om jordgubbar och grädde.
Sant. Men vad är din lyckopiller?
Min lyckopiller är nya möjligheter. Alltså jag känner att jag saknar väldigt mycket mina vänner i Göteborg. När jag vaknade första gången i Stockholmslägenheten i morse. Men jag är så taggad på att utforska. Jag känner att den här staden har mycket att lära mig. Och första lärdomar har kommit redan nu. Och det är göra sig brutalt av med saker. Vi bor i en jättefin lägenhet i Stockholm. Men det är liksom sån här. Den som bodde här har inte tänkt funktionellt. Utan det är väldigt fint liksom. Ingen förvaring och så. Så jag har slängt rejält med kläder. Även helt bra träningskläder. Som jag bara, men jag gillar. Alltså, när du liksom går in och väljer dina träningskläder. Du är oftast dina favoriter som du tar. Och jag bara, varför ska jag ha de andra då? Så, jag slänger inte dem i skräperna såklart inte. Utan jag har gett dem bort i en sån här donationsbox. Eller vad heter de?
Jag vet vad du menar, de här containrarna. De är fantastiska.
Okay. Ja. Där har jag lagt allting. Möjligheter, lärdomar. Jag är lite taggad på höst. Jag vet att det är juli, men det ska bli kul att ha ett nytt kapitel i Stockholm.
Det var kul. Vad glad jag blir för din skull.
Tack. Vad är din lyckopiller?
För mig är det alla människor runt omkring mig som gör mig glad. Alltså, det finns så många fina människor. Senast idag umgicks jag med kompis Emma och vi har tränat och badat och käkat. Och i helgen har vi haft en liten fest hemma hos oss, 25-årsfirande. Men det är så många personer runt om mig nu som jag bara känner att jag tycker om dem så mycket. Och både nära relationer och så mer, jag menar, lite mer bekantskaper. Det är så kul med att bli äldre och mer hitta likasinnade personer. Jag tycker det är så fantastiskt vad mycket fin energi man kan få. Och balansen mellan att umgås med andra och få energi och att kunna trivas i sitt eget sällskap. Fina balansen och alla fina människor runt om mig. Det har varit mycket glädjekälla för mig den här veckan.
Gud vad fint.
Men du, jag tycker vi ska gå nu och njuta av den här sommarkvällen. Även om det är varmt, vi kanske kan ta en, jag skulle säga ett isstopp, det har varit fantastiskt, men en isglass åtminstone.
Ja, jag tänkte, vi ska faktiskt cykla iväg och bada för första gången i Stockholm. Så det är 15 minuter cykling bara. Och så är man på en strand liksom. Det är fantastiskt.
Och alla ni lyssnare har också en fantastiskt härlig kväll, dag, morgon, när ni lyssnar.
Och en lärdom. Cykla snyggt. Jag har lärt av Henrik, man ska inte säga cykla försiktigt eller kör försiktigt utan snyggt. För ibland kan det även vara farligt att vara lite för försiktig. Och kolla inte mobilen när ni går ner för trappan.
You said it. If you
Lyckans läkare med Värna och Elsa.